Ja, låt oss sätta igång med dagens predikan. Psalm 130. Vi sätter igång. Vad är botemedlet mot förtvivlan? Vad ska man ta sig till när förtvivlan kommer över en? Vad gör du när du känner dig kanske helt och hållet överväldigad av hopplöshet och missmod? Vad gör du när du känner dig helt överväldigad av det här på grund av din synd? Jag hoppas att du någon gång har känt dig förtvivlad. Det låter kanske märkligt att jag säger så här till er. Nästan som är stötande. Står jag här och önskar er olycka och depression? Nej, verkligen inte. Det är inte för att jag på något sätt önskar er något ont. Att det skulle vara en massa olycka i ditt liv och en massa misär. Det är inte det jag pratar om, det är inte det jag menar. Missförstå mig inte. Det finns mycket i livet som är orättvist och många fruktansvärda saker kan hända som jag inte önskar skulle hända någon. Men det jag pratar om är just förtvivlan över din egen synd. Det är en bra sak om du kan känna förtvivlan och sorg över din egen synd. För det betyder att du ser vem du är i förhållande till en helig Gud. Och dagens text, alltså psalm 130, den visar på hur den här förtvivlan, om du känner till dess botemedel, också leder till någonting väldigt gott till slut. Så psalm 130 vill ta oss ur den här förtvivlan och visa oss på botemedlet, vår frälsare Jesus Kristus. Och min förhoppning är att efter predikan så skulle du få bli påminn om vem du är, om vem Gud är, vem du är förhållande till honom och varför det ytterst sett är en underbar tröst om du vänder dig till honom. Men vi läser dagens text tillsammans, alltså psalm 130. Vi läser Guds ord. En pilgrimssång. I djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska börda dig. Jag väntar på Herren. Min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren. Mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Israel hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd, full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi kommer inför dig, Herre. Vi kommer inför dig som stora syndare, Herre. Fader, vi ber att vi skulle få se all den nåden du har i Jesus Kristus, Herre. Jag ber att vi skulle få se att vi kan få komma inför dig, Herre. Vi kan få full förlåtelse, Herre. I dig finns full lösen, Herre. Jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag ber att du skulle komma med en helig ande och tala till oss idag. Vi ber det här din son, Jesus Kristus. Amen. Herren lyssnar till dina rop och förlåter, så vänta och hoppas på honom. Så har jag valt att kalla och sammanfatta dagens predikan. Alltså, Herren lyssnar till dina rop och förlåter, så vänta och hoppas på honom. Alltså, vad punkt 1, ropa till Herren som förlåter, vers 1-4. Och punkt 2, vänta och hoppas på Herren, vers 5-8. Alltså punkt 1, ropa till Herren som förlåter, vers 1-4. en pilgrimssång. Det är så psalmen inleds i vers 1. Vi får alltså reda på att den här psalmen är en så kallad pilgrimssång. Och det är värt att kort nämna att det är inte bara den här psalmen som kallas för en pilgrimssång, utan psalm 120 till psalm 130, det brukar tillräknas en grupp av psalmer som kallas för just pilgrimssångerna. Och alla dessa psalmer inleds eller tituleras med just en pilgrimssång. Och de här sångerna, eller de här psalmerna, var alltså psalmer för Guds folk att sjunga när de var på väg in i Guds stad. Alltså sånger för Guds folk att sjunga när de var på väg upp till templet i Jerusalem under de olika högtiderna. Så långt så vet vi att det här är en pilgrimssång. Och den här pilgrimssången, den fortsätter i vers 1 med: ur djupen ropar jag till dig, Herre. Den här versen påminner oss om något som återkommer i flera psalmer. Författaren befinner sig på en mörk plats. Liknande uttryck finns till exempel i psalm 40: han drog mig uppe för dervets grop, uppe den djupa dyn. I psalm 69: vattnet når mig till halsen, jag sjunkit i djupaste dy utan fotfäste. Jag är ute på djupvatten, strömmen sköljer över mig. Så i saltaren så ser vi ofta hur salmisten befinner sig i nöd på något sätt. Och det ser vi också här. Men i vår psalm kan vi se att den här desperationen, det handlar inte om att salmisten befinner sig i fysisk fara. Och det är inte direkt någon annan typ av fara heller. Ingen fysisk fara. Vi läser i vers 2 att det rör sig om att salmisten är i behov av nåd. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Psalmistens insikt, eller instinkt, är att ropa till Gud om nåd. I sin förtvivlan så ropar psalmisten till Gud och vänder sig till honom. Han ser sin synd. Gud känns långt borta. Men han höjer sin rop i desperation. Han höjer sin röst i desperation. Det är ett rop från någon som befinner sig i andlig nöd. Psalmisten är förtvivlad, men har ropat till Gud. Satan försöker ofta få oss att använda vår förtvivlan till att agera på ett helt annat sätt. Han får oss att tänka: Jag kan inte komma upp. Gud hör mig inte. Han lyssnar inte på mig. Det där djupet som jag befinner mig i är för smutsigt. Jag får skylla mig själv. Det är kört för mig. Jag syndar för mycket för ofta. Det är inte lönt för mig att ens ropa på hjälp. Så fiendens taktik, Satans taktik, är att försöka få oss att springa bort från Gud. Och göra oss mörkret. Men Gud säger istället: kom till mig. Han vill att vi kommer till honom även det känns som att vi är långt, långt borta. När vi är långt borta från honom. När vi känner oss ovärdiga. Men psalmisten fungerar här som ett föredöme. Föredöme för oss, och han instruerar oss i hur Gud vill att vi ska göra när Gud själv känns långt borta. Så är det för psalmisten här i psalm 130. Han ser sin synd, men han ropar ändå i desperation till Herren. Det är ett rop om nåd. Så återigen slutet på vers 2: lyssna till mina rop om nåd. Och psalmisten har förstått det här, att han kan komma till Gud. Han har förstått att när vi ödmjukar oss och när vi kommer inför Gud, alltså när vi kommer till honom så som vi är, hjälplösa, svaga och ömkliga, när vi kommer till honom så omfamnar Gud oss. Jag tänker fader sig, ni liknar sedan om den förlorade sonen i Lukas 15. Sådan är Gud mot syndare som omvänder sig och bekänner sin synd inför Gud. Och tack vare Gud så har salmisten här förstått det. Och han gör detta fullt medvetande om vem han är inför en helig Gud. Så vers 3. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Och vers 3 här är givetvis en rent retorisk fråga. För det givna svaret är: tillräknar Gud synder? Ja. Varenda en. Så vem kan då bestå? Ingen. Som sagt så sa jag att frestelsen finns att lyssna på Satan och tänka att det inte finns hopp för oss alls. Men vi kan också hamna i andra diket. Vi kan vara frestade att tänka att okej, jag kanske syndar ibland, men än sen, alla är syndare. Jag är bara en människa. Jag är i gott sällskap. Men som visst man finner ingen sån tröst i sådana tankar. Nej, ingen kan bestå. Och det inkluderar salmisten själv. Så de som står skyldiga inför Gud kommer att gå under. Och det är inte ett sällskap man vill befinna sig i. Gud är helig och på grund av vår synd så är det ett problem för oss alla. Inställningen i vers 3, den påminner oss om profeten Jesaja i Jesaja kapitel 6. Så där hur han får se Guds härlighet. Hans respons till detta är: ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar. Mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Vi kan också läsa en liknande händelse i Lukas kapitel 5. Aposteln Petrus först förstår vem Jesus är, vem han verkligen är. Han faller ner på knä och brister ut: gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Vi kan se det här exempel från både Gamla testamentet i Jesaja och i Nya testamentet i Lukas, på människors respons när de ser vem Gud är. De bekänner sin syndighet inför en helig Gud. Och vi ser deras förtvivlan. Den amerikanska teologen R.C. Sproul har uttryckt det som att Guds helighet är traumatisk för ett oheligt folk. Och i båda de här texterna som jag nämnt, både Jesaja och Petrus, de är förebilder. Så det är så vi bör reagera när vi förstår vem Gud i sin helighet är. Vilka vi och oss själva är i kontrast till det. Bekänn din synd inför Herren. Ropa till honom i nöd och förtvivlan. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Ofta hör vi hur folk evangeliserar. De säger något till mig: Gud är inte arg på dig, han älskar dig som du är. Men samtidigt läser vi här i vers 3: om du tillräknar synder, vem kan då bestå? Hur är det då? Vem kan då bestå? Är det kört för oss? Nej. De goda nyheterna framkommer att om vi fortsätter att läsa Jesaja i Lukas, vi ser där hur Gud bemöter de här syndabekännelserna. I Jesaja läser vi: då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa: om detta har rört dina läppar, är din skuld borttagen och din synd försonad. Din skuld är borttagen och din synd försonad. Och Jesus svarar på Petrus bekännelse med: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Var inte rädd. Så hur underbar är inte dessa ord? Vi tänker på det. Om vi i vår syndighet kommer inför en helig Gud, Om vi genuint bekänner vår synd inför Gud så svarar han: din skuld är borttagen och din synd försonad. Var inte rädd. Salmisten vet om dessa goda nyheter. Det är därför han ropar till Gud om nåd. Och därför säger han i vers 4: men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Men hos dig finns förlåtelse. Alltså, jag är en syndare, men hos dig, Gud, finns förlåtelse. Vilken glädje. Och vi kan vara helt försäkrade om den här nåden. Att Gud är nådfull leder till att han själv blir ärad. Beror inte på oss. Och dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Under reformationen, som i huvudsak tog plats under 1500-talet, så 1400-talet och 1500-talet, så sammanfattar man den kristna trons som kärna med hjälp av vad som kallas reformationens fem solar. Alltså skriften alena, nåden alena, tron alena, Kristus alena, äran åt Gud alena. Och de här punkterna var så viktiga under reformationen för när man kritiserade den romersk-katolska kyrkan. Eftersom man ansåg att de inte undervisade vad som är tydligt i Bibeln. Alltså det vi ser tydligt här i salmen. Vi får förlåtelse och Gud får äran. Så vers 3 och vers 4, de visar två aspekter av Guds natur. Två av Guds attribut, så som vi brukar säga i kristen teologi. Om du, Herre, tillräknar synden, Herre, vem kan då bestå? Alltså, ingen syndare kan i sig själv bestå inför honom när vi ser hans helighet. Men och hos dig finns förlåtelse för att man ska vara dig. Alltså, förlåtelse finns hos Gud. Alltså, Gud och sin natur är helig. Det är vem han är. Han är också hård, god och nådig. Han är det av sin natur. Så vi kan därför lita på att vi kan komma inför Gud som vi är i Kristus. Vi kan komma och bekänna våra synder inför honom. Han kommer vara nådig mot oss. Så Guds förlåtelse är inte villkorlig mer än att den fås genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Så bröder och systrar, tvivla aldrig någonsin på det. Bekänn dina synder inför honom i bön och vänta och hoppas på Herren. Alltså vers 1-4: Herren lyssnar till dina rop om nåd och förlåter. Så vers 5-8: vänta och hoppas på honom. Så punkt 2: vänta och hoppas på Herren. Vers 5-8: så vänta och hoppas på Herren, eftersom han lyssnar till dina rop om nåd och förlåter. Att Herren är nådig mot dig beror inte på vem du är. Vers 5-6: jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Christopher Ash, i sin kommentar till den här salmen, han pekar på att det finns någon typ av spänning mellan den första delen, alltså vers 1-4, och den andra delen, vers 5-8. Eller vers 5-6 här, specifikt. Alltså, om det finns förlåtelse, varför känner sig missen att han fortfarande behöver vänta på förlåtelsen? Varför känner sig missen att han fortfarande behöver vänta på Herren? Det verkar nästan som att det finns en motsägelse här. Om man är förlåten, varför är inte resten av salmen mer glädjefylld? Vad fortsätter han att vänta på? Det är som att han säger, hos dig finns förlåtelse, men jag väntar på att bli förlåten. Och detta är som sagt, som jag sa, en pilgrimssång som sjöngs när Guds folk var på väg till Guds stad under högtiderna. Och under dessa högtiderna så frambar man offer inför Herren. Kanske kan man tro att det är detta offer som psalmisten väntar på när han ber sig mot Jerusalem. Men dessa offer var aldrig verkligen tillräckliga för att försona folket med Gud en gång för alla. Det verkar snarare som att psalmisten profetiskt genom den helige andes kraft ser fram emot ett annat offer. Han ser fram emot en dag där det ska finnas ett fullt lassen. Vers 7, klockan. Israel, hoppas på Herren. För hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Det är full lösen han hoppas på. Och han är säker på att det här ska hända. Så därför håller han ut och han hoppas på Gud. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Alltså under den kalla och mörka natten så längtar väktaren efter att solen ska gå upp på morgonen. Och han vet att det är sant. Han vet att solen kommer att gå upp. Det är en självklarhet. Denna fulla lösen kommer från Herren. Och så finns det nu, man har också resten av folket att hoppas på en full lösen en dag. Så Israel i det gamla förbundet behövde upprepa sina offer. Men här talas det om ett fullt lösen som vi läser om i vers 7. Och istället för fullt lösen, som det står här i Svenska Folkbibeln, så har vissa engelska översättningar översatte, som jag tycker är så vackert, till abundant redemption eller plentiful redemption. Så de översätter från till en överflödande lösen. En lösen som är mer än nog. En lösen som visar på Guds överflödande kärlek till oss. Ett slutligt offer som visar på den överflödande nåd, så som vi läste om förut i Romarbrevet. Jesus Kristus. Hebreerbrevet 9:28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära de mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Detta är en underbar sanning för oss som är frälsta genom Jesus Kristus. Genom hans död på korset på Golgata, hans senare uppståndelse. Så som salmen säger, nej, en stamme kan inte bestå inför en helig Gud. Men Jesus är den som aldrig syndade. Han behöver aldrig bekänna några synder inför Herren. Och han består i vårt ställe. Och genom att bli tvättad i hans blod får vi förlåtelse genom hans död på korset. Och vi som är kristen vet att det här är sant. Vi kan stämma in i den här bekännelsen som psalmisten gör. Vi vet att vi får förlåtelse i Herren på grund av Kristus. Så vi vet att vi har den här förlåtelsen i Kristus när vi kommer inför Gud och bekänner våra synder. Men ändå känns inte alltid som att Gud är nära, än fast vi vet om det här. Så trots alla de här underbara nyheterna som vi vet om, så känns det ibland kanske inte som att vi känner oss förlåtna, även fast vi med huvudet vet att vi har förlåtelsen i Kristus. Gud har förlåtit oss, men synden finns kvar. Vi är inte längre syndar, alltså vi är inte längre slavar under synden. Men vi måste fortsätta kämpa med våra synder. Men den här salmen hjälper oss också att se Guds nåd för oss i den kampen. Alltså när vi misslyckas i kampen mot synden, påminn dig om all den nåd du har i Kristus. Vi, på samma sätt som psalmisten, längtar efter att se någonting i framtiden. Vi fäster våra ögon mot en dag då vi inte längre ska behöva synda mer. Så, på samma sätt som Guds folk sjöng det här under det gamla förbundet när de vandrade till Jerusalem, så kan vi sjunga med i den här sången när vi sjunger, när vi går mot det nya Jerusalem. Och Guds folk, de såg då framåt mot Guds utlovade frälsning. Och vi befinner oss på andra sidan korset. Men vi väntar fortfarande på den nya skapelsen, där vi aldrig mer ska behöva synda. Vi aldrig mer kommer kunna synda. Men så länge i kampen mot synden, bekänn dina synder inför Gud i bön och tro på honom. Finn tröst i några av Jesu ord. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Eller Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli förtjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså om vi tillhör honom, om vi tillhör Kristus, om vi litar på Kristus, om vi har satt vår tillit till hans död på korset och hans uppståndelse. Vi vänder oss från våra synder. Då är vi hans folk, och Jesus säger till oss i den här salmen: hoppas på mig, för hos mig finns nåd, full lösen finns hos mig. Jag ska friköpa er från alla era synder. Men å andra sidan, om du inte är en kristen, så är inte den här verklighet för dig då. Så har du inte satt din tro till Guds nåd som erbjuds i Jesus Kristus, då kan du bara stämma med i psalmistens förtvivlan. Om du, Herre, är tillräckligt med synder, Herre, vem kan då bestå? Men om du kan se det här, att du inte lever som du borde, att du har syndat inför en helig Gud, då är det Guds ande som kallar dig för att omvända dig till honom. Du måste komma till Kristus och bekänna dina synder för att få förlåtelse. Sätt din tilltro till honom. Guds nåd gäller inte för alla människor automatiskt. Alltså om Gud tillräknar dina synder, vilket han kommer göra om du inte omvänder dig och bekänner dina synder, sätter din tilltro till Jesus, då kommer du inte kunna bestå. I Uppenbarelseboken 6 görs en referens till den här versen när Guds slutliga dom kommer. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Vem kan då bestå? Den goda nyheten är att det inte finns några synder möjligtvis skulle kunna ha begått som är för stora eller för tunga för att Jesus inte skulle orka bära upp dem på korset. Bekänn för honom vilka synder det är. Bekänn din syndighet inför honom. Det är inte för tungt för honom. Han tar dem gladligen för dig. Jag lovar dig, det är inte för sent. Och vad vi kanske skulle se som världens värsta människa. Alltså de som har begått de vidare för synderna. Han kan komma inför Gud. Och om han genuint bekänner sin synd och sätter sin tilltro till Kristus, så får han förlåtelse. Det är det denna sanden lovar. Fullösen finns hos Herren. Och under gudstjänsten så brukar vi bekänna våra synder så som vi gjorde idag. Vi gör det tillsammans. Det är någonting som vi kontinuerligt behöver göra resten av våra liv som kristna. Och det kommer finnas en stund när du för första gången kommer till Kristus och du bekänner din synd inför honom. Omvänder dig till honom. Men så länge vi är kvar på den här sidan av evigheten så kommer vi att behöva kämpa med synden. Vi befinner oss dock mellan korset och den nya skapelsen. Det innebär att vi likt salmisten behöver vänta på Herren. Så den här vägen till evigt liv är smal. När Jesus är med oss och när vi faller så får vi påminna oss om den överflödande nåd som vi fått genom hans blod. Salmisten väntar och längtar efter att komma in i Guds närvaro fullt ut. Och likt honom har vi också ett hopp att få komma in i Herrens närvaro. En dag fri från synd. Fri från förtvivlan. Men under tiden du känner dig förtvivlad och bedrövad av din egen synd, så påminn dig om hoppet du har, så som det står beskrivet i Psalm 130. Kom till Herren och bekänn dig synd i bön. Och lita på att den fulla lösen, att full förlåtelse finns hos honom. Jag ser fram emot och längtar mot den dagen där vi aldrig kommer behöva synda mer. Så som en 1700-tals psalm säger: Thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Låt oss nu påminna oss själva och varandra om denna fulla förlåtelse och underbara nåd av Jesus Kristus. När vi sjunger tillsammans om de här underbara nyheterna. Amen.